In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a territory.
Fredag morgon och Sillypodden är tillbaka. Ni kanske direkt hör här att det inte är Sygs ljuva stämma som välkomnar er, utan det är en annan östgötsk stämma, eller kallas i alla fall östgötsk här i Stockholm. Men ja, Makoto är i alla fall här som rattar idag, och Kalle och Frida med på varsin länk också. Hur är det med er?
Jo, det är bra. Det är solen... Eller jag tänkte säga någonting om vädret igen, men jag inleder varenda podd med att nämna vädret. Nej, det är ändå, jag avstår.
Ja, jag tycker det är ändå fint att få en väderuppdatering där, därifrån.
Det är faktiskt jättevarmt här. Ja, det är skönt. Nästan lite sådär tropisk hetta. Så att, det är min dagens höjdpunkt.
Jag har faktiskt inte tittat ut än idag, my bad, men jag ser i alla fall, noterar, jag ser inte solen, men jag ser att det är ljust ute, så jag tror att det är ganska bra väder här också.
Ja, ljust ute är det här också, får jag säga. Det är väl bara jag som sitter i Stockholm, insåg jag precis.
Det stämmer.
Men ja, fint väder i alla fall, och hur, även om det är varmt, tropisk hetta alltså i London, hur Bundesliga hettar det, måste man också fråga. Det är ju trots allt datum nu, 16 maj, ska Bundesliga ha återpremiäromgång då, som första stora liga. Det var ju redan klart sedan tidigare, eller i alla fall att man har fått godkännande från regeringen att man ska kunna få dra igång, och nu är datumet satt också. Ruhrderby Dortmund-Schalke redan där första speldagen. Ja, kommer ni bänka er 16 maj för Bundesliga fotboll? Man har frågat till att börja med.
Ja, det kommer jag nog att göra om jag har möjlighet att se den matchen, om vi inte krockar med egen fotboll. Det bubblar ju en abstinens nu från, jag tror, ganska stor del av världens fotbollsfans efter att se matcher. Så att nu får man ju ta det man får. Och om Bundesliga sparkar igång för alla andra och det sen, så har jag väldigt svårt att tro att man inte kommer vara så på tårna då, så att man tittar på det som erbjuds. Men dessutom ett Ruhrderby, så är det ju bara bonus.
Det känns ju på något sätt ändå blandade känslor. Att det, nu är det ju naturligtvis så att det måste spelas utan publik. Men att ändå ett Ruhrderby spelas utan publik känns på något sätt vemodigt samtidigt. Även om man förstår varför, såklart.
Ja, alltså det blir ju inte samma... samma stämning. De har ju försökt här och planerar väl att genomföra någon sorts teknisk lösning så att tittarna hemma i sofforna ska kunna få ratta in publikljud, alltså som är artificiellt och så vidare, och den typen av grejer. Men det, vi kommer ju inte ifrån att supportrarna och åskådarna på matcher har ju oerhört stor del i fotbollen. Sen det här beslutet kommer ju givetvis påverka, eller det har väl redan påverkat på sätt och vis, alltså den brittiska regeringen och Premier League och hur de går tillväga. Jag tror definitivt att en sånt här besked från Bundesliga har gjort att det har blivit lättare för Premier League och den brittiska regeringen att få igenom deras datum, som nu verkar bli någon gång där i början av juni. Så att Bundesliga rullar på. Sen samtidigt får man ju komma ihåg också att Tyskland har ju haft en helt annan situation med corona. Så de har ju för det första hanterat det relativt bra, haft relativt låga dödsantal till skillnad då från exempelvis England och Spanien och Italien. Så att det är ju olika situationer, men ja, kul att fotbollen är igång.
Man har ju dessutom då ett 41 sidor långt medicinskt protokoll med olika restriktioner då för att liksom upprätthålla den här sociala distanseringen för spelarna, med alla möjliga olika direktiv om hur träningarna ska genomföras, hur man ska ta sig till och från match och så vidare. Och oerhört tyskt att ha just ett så här 41 sidor långt protokoll om just detta, men också viktigt i sådana här tillfällen att det är ordning och reda och tydlighet också vad som gäller, för det har ju varit ett stort problem.
Verkligen.
Det har ju varit Det har ju varit lite blandade reaktioner i Tyskland såklart när man väljer att starta igång det. Det är ju trots allt inte helt okontroversiellt att dra igång fotbollen med tanke på situationen som råder i världen. I Premier League, om vi snabbt hoppar över till de brittiska öarna, så har det väl varit lite mer oense klubbar också. För där är väl inte alla klubbar helt överens om att man ska starta upp. Eller hur ser du på det, Frida? Det går snacket.
Nej, så är det ju. Från början så sades det ju att det var de sex klubbarna i botten som förespråkade att lägga ner säsongen. Och det kan man ju liksom, ja, precis, man skrattar lite, för man kan ju lätt räkna ut där vad deras primära liksom syfte med den, med det argumentet var. Men det ska också vara att, alltså särskilt Brighton är väldigt på det här om att matcherna kommer att spelas på neutral mark och är inte alls glada i den lösningen och menar på att det är en otrolig nackdel för deras del. Vilket är, jag vet inte, det förbryllar mig lite. Jag läste en artikel senast i morse om det här, att de fortfarande hävdar detta och att flera klubbar hävdar att, alltså som slåss ner i bottenregionen, Aston Villa tror jag det var bland annat, som hävdar liksom att det är orättvist det här med neutral mark. Var på polischefen i Storbritannien blev förbannad och sa någonting om att liksom get a grip eller något till klubbarna, för liksom, alltså där kan vi kan inte sitta och diskutera liksom den typen av petitesser när vi har ett mycket större problem att hantera. Och det säger väl någonting också om att den situationen som England befinner sig i just nu, där man har flest dödsantal i Europa. Alltså USA har ju fler, men annars är ju England ett oerhört mörkt exempel. Så att det här måste man ju vara ännu mer varsam. Men just nu verkar det som att majoriteten av klubbarna vill fortsätta, och då kommer det ju bli så.
Det är ju en väldigt svår situation, det säger man ju ofta de här tiderna, men om man tänker till exempel Villa och Brighton, deras perspektiv, vart går liksom gränsen för vad som blir liksom sport, alltså så att det blir sportligt rättvist? Jag vet, vad heter det, Christian Purslow där då, han vdn eller toppen, Villa-bossen då, sa ju det att vi är en klubb som liksom, så, vår hemmaform är väldigt viktig, och 2/3 av våra vinster den här säsongen har kommit på hemmaplan. Och att ge upp det här känns helt fel, och jag måste göra det som är rätt för min klubb. Men samtidigt, det blir en väldigt konstig sak att säga i en sån här tid, samtidigt som det ändå finns en logik i det också. De måste ju också få spela på sina sportsliga grunder, på de chanser för dem att ta sig vidare, liksom kvar i serien. Otroligt underlig, svårhanterad situation ju, verkligen.
Ja, verkligen. Jag tror ändå att det blir så att man måste ge och ta lite i en sån här situation. Mm. Alltså, ska man komma igång med det inom rimlig tid, vilket alla är överens om att man ändå vill, då behöver man nog förstå att man kommer inte få igenom alla sina önskemål. Utan då kanske det är så att det blir neutral plan, och då får man nog hantera det liksom. Det kommer, alltså, jag tror över hela linjen så kommer det inte bli all fotboll nu som lottas om och som spelas och ska spelas på en annan tidpunkt. Det kommer inte bli optimal rättvisa på något sätt. Om du kommer hitta någon liksom parameter här och där liksom på alla sätt liksom, eller i alla fall där någon har gynnats lite grann. Men så är det ju annars också. Du kan gynnas av ett spelschema från början när det lottas. Och det här med hemmaplan, bortaplan, det är klart att det blir en nackdel för Villa om de känner att de är starkare hemma än vad jämförbara konkurrenter i bottenstriden är. Vilket de kanske är. Men ja, jag tror ändå att man får ge och ta lite grann i det här.
Jag vet att Gary Neville uttalade sig till Sky Sports om det, att han var lite rädd för att vissa klubbar kunde nästan mobbas in till att behöva börja spela igen. Men det blir ju en svår, det känns som att alla vill väl på något sätt spela fotboll, annars hade det ju varit något sorts systemfel, samtidigt som alla borde se till liksom allmänna hälsan och om det är rätt att börja spela fotboll också. Så är det en konstig situation, men samtidigt, om man tittar på säsongen som vad den är, som Aston Villa ska ha varit så pass hemma starka i det, så kan vi väl ta lite roliga fotbollsrelaterade saker istället här från England. BBC hade nyligen omröstningar om vem som varit säsongens spelare hittills. Och, ja, hittills eller hela säsongen beroende på om man startar upp eller inte. Där Jordan Henderson faktiskt vann den omröstningen. Mané tvåa och De Bruyne trea. Vad tänker vi om den? Tycker vi att Jordan Henderson har varit riktigt bra för att anses vara säsongens spelare i Premier League so far?
Ja, men jag ska börja. Alltså jag hade ju inte utsett Jordan Henderson till säsongens bästa spelare. Det kan jag ju säga direkt. Men med det sagt så håller jag ju såklart honom där uppe bland de främsta. I mitt tycke så har väl De Bruyne varit absolut bäst. Och jag hade nog haft Sadio Mané som tvåa. Men det blir ju lite så här också när det är supportrar som röstar. Alltså då röstar man ju med lite mer med hjärtat. Och det finns ju ingen som kan ta ifrån Jordan Henderson det han har gjort och hur han har burit Liverpool under hela säsongen. Och definitivt har också lagt ner ett oerhört stort hjärta. Och det har ju framförallt märkts enormt mycket när han har saknat. Så att han har gjort en fantastisk säsong. Men jag håller Kevin De Bruyne högre.
Ja, det är engelsk-brittiskt att han vinner en sån omröstning, vill jag nog påstå ändå. Nu vet jag att det är fansen som har röstat i det här fallet. När Scott Parker från West Ham blev vald till årets spelare så var det ju fotbollsjournalisterna i England som röstade. Jag säger som... nu har jag gjort en ranking alldeles nyligen i dagarna faktiskt på de bästa spelarna under säsongen, och där är ju satt De Bruyne etta, Sadio Mané tvåa, Van Dijk trea och Henderson fyra. Så jag har ju redan liksom med den rankingen sagt att nej, han har inte varit bäst. Han har varit med där uppe och han ska absolut vara nominerad, men jag håller nog inte heller honom som den bästa. Det jag menar med att det är brittiskt är ju att fotbollskulturen där gillar ju en Jordan Henderson, en Scottie Parker typ. Och han får mer uppskattning där än vad han hade fått i ett fotbollsland närmare Medelhavet. Med det sagt så har han gjort en fenomenal säsong. Han är oerhört viktig för Liverpool. Men det jag tror också kanske att det blir lite påverkan. Han har ju varit otroligt bra i perioden nu de sista månaderna här. Och man går mycket i den där omröstningen på intrycket av de sista månaderna. Jag säger bara generellt, tidigare varit så spelare som har varit superbra i perioden augusti till januari och så dippat två månader och så görs omröstningen i april. De vinner inte det priset. Medan som en spelare har varit ganska dålig under hela hösten som har jättebra från december och framåt så har man en ganska stor chans att vara med och slåss om det. Men jag säger det bara rent generellt att man får väldigt mycket påverkan. Och hela snacket kring Liverpool innan corona stoppade fotbollen var ju just att Henderson hade blivit så otroligt viktig för Liverpool. Fabinho presterade inte längre. Henderson hade tagit steg ner i banan. Han blev ännu bättre när han klev ner dit. Och Liverpool vann ju inte när han saknades. Och då blev det liksom, det underbyggde tesen att han är superviktig. Han är viktig för Liverpool, men jag tycker inte han har varit ligans bästa spelare. Så det tycker jag inte. Jag tycker det finns spelare som har en högre höjd än vad han har.
Med tanke på att Bruno Fernandes var med i säsongens lag.
Jag tänkte precis på det också.
Ja, då stämmer ju verkligen den tesen in. Att så länge du liksom prickar in formen i rätt tid så kommer du med. Ja, lite
han har spelat 20% av
säsongen. Nej, det har han inte gjort. Han har spelat fem matcher väl. Han spelar i ligan.
Ja. Det är fascinerande hur mycket fem matcher kan göra om de spelas på rätt tidpunkt på en säsong i en sån där omröstning.
Ja, och sen i hans fall också att han kommer in och gör sån skillnad för en klubb med jättemycket supportrar som har gått jättetungt innan det. Så att det bara blir liksom, det blir ju upphöjt till tre det han gör eftersom han vänder en stor klubbs säsong egentligen. Men ja, strunt samma idé. Henderson har gjort en otrolig säsong. Han är värd all beundran för sin inställning. Han är verkligen superproffs. De hade ju superproffset nummer ett, James Milner, redan i truppen. Men Henderson är ju faktiskt på samma nivå i inställning, attityd och så vidare. Och utan att vi ska säga liksom något negativt så ska vi istället lyfta fram det han har gjort.
Hendersons Twitterkonto håller dock inte i närheten samma klass som James Milner Twitterkonto. Och nu syftar jag alltså på hans riktiga Twitterkonto, inte parodikontot. Det har ju varit fantastisk content här under de här isoleringsmånaderna från James Milners vanliga. Han har ju liksom passerat boring James Milner i humorn.
Ja, det, jag håller med dig. Han har ju liksom, han bjussar ju på sig själv, så att han liksom spelar ju lite på det där. Så att jag måste säga att han har gått om boring James Milner-kontot i det. Jag håller med dig.
Man har märkt att Boring James Milner-kontot har varit lite och famlat i mörkret här nu när liksom riktiga James Milner har gått om honom i humornivå. I alla fall, om vi hoppar ner till, ja nu var det ju soligt i London i och för sig, men ännu soligare breddgrader, så Spanien. Så har klubbar börjat träna igen, man såg bilder här på både Real och Barca-spelare som kom tillbaka efter diverse karantäntillvaror med munskydd, plasthandskar, alltihopa, har gjort coronatester och så vidare. Och flera lag, bland annat Barcelona, har gett klartecken då enligt uppgifter att ja, men ingen är smittad, vi kan börja träna. Barcelona ska börja träna till exempel idag redan. Nu, såklart i små grupper, inte helt individuellt, men det här ska ju då gå över vissa perioder, att man börjar träna med fler och fler spelare tills man då ska börja spela fotboll igen. En intressant aspekt med Barca-testerna dock, att det finns ju en spelare som inte har fått göra ett coronatest, nämligen Ousmane Dembélé. I och med att han, i och med sin skada som gjorde det möjligt då att värva Martin Braithwaite efter fönstret hade stängt, inte är registrerad i truppen. Och därmed så får ju inte Ousmane Dembélé göra något test, för det är bara de spelare i La Liga som är registrerade, ja, är som får göra det. Ja, det är otroligt, alltså på något sätt, jag vet inte om man ska kalla det vackert, men fint att den klubben behandlas på samma sätt som de andra klubbarna, om ni förstår vad jag menar. Att, ja, men du är inte reggad, då får du inte göra testet. Samtidigt som det är uppenbart att Dembélé kommer inte spela någon mer fotboll den här säsongen i och med att han inte kan registreras. Otroligt underlig situation han har hamnat i för övrigt. Samtidigt så verkar det ju vara klart med ett startdatum för La Liga också. Och på sann Spanien-anda så annonserades på det mest otänkbara sätt genom att Leganés-tränaren Javier Aguirre då sa till Marca att ja, men jag har fått ett officiellt datum, att vi startar igen 20 juni och kommer att officiellt sluta inom 5 veckor, 26 juli. Och det här har han sagt i Marca då. Matcher kommer spelas lördagar, söndagar, onsdagar, torsdagar.
Han bara breakar den.
Han går in i Marcas radioprogram och breakar den, Javier Aguirre.
Han är ju ganska skön, Aguirre, alltså.
Det är ju värre än att Danmark, alltså danska fotbollsförbundet, breakade det här att EM 2020 var inställt på sin Twitter, var det väl?
Norge, va? Var det inte Norge?
Det var ju norska förbundet.
Nej, norska, nu gav jag danskarna skulden. Normen, såklart.
Det är nästan roligare med normen än till och med. Det är ju ännu mer också.
Ja, de är...
Nej, det var stor humor.
Men ingenting med... Ja, ah, det var fantastiskt att de går in och breakar. Javier Aguirre i alla fall, han kan ju säga lite vad han vill, den karen. Och nu är i alla fall så han sagt att 20 juni drar vi igång med La Liga igen. Och hittills har man tittat på coronatesterna och sånt som visat sig vara negativa i den mån att de just är negativa. Så verkar det som att det faktiskt ska bli spel i Spanien igen. Värt att nämna här tycker jag också Eibar. Som tidigare också bland annat uttryckte en oro för att starta så här pass tidigt. Ändå med att vi är rädda för att vara ansvariga för ett nytt outbreak av det här, av att spela, även om vi vill göra det vi verkligen älskar att göra mest. Så har man faktiskt under den här tiden då kontaktat varje spelare som någonsin spelat för den klubben för att kolla läget med dem, se hur de mår i de här tuffa tiderna och sånt där. Värt en shoutout, den fina gesten från en väldigt välskött liten förening, måste sägas.
Ja, vad trevligt.
Serie A går vi vidare till, och där är vi inte lika långt, eller rättare sagt, vi är ganska långt ifrån att få något definitivt datum. Där är det ju ett medicinskt protokoll man inte har kommit överens om med myndigheterna ännu.
Ja, föga
förvånande kanske. Ja, precis. Och där har vi även så att de här coronatesterna som börjat göras på spelare som har återvänt till någon form av individuell träning, så kommer det ju positiva fall fortfarande. Så sent som igår kom det 6 nya positiva fall i Fiorentina, 3 spelare och 3 ledare. Sampdoria med 3 nya fall. Positivt i alltihopa kanske att Dybala är tillbaka efter 45 dagar av isolering, frisk igen. Men det känns ju som att det här, man är inte riktigt nära att starta upp i Italien än. Och Italien har ju varit det kanske värst drabbade om man tittar i början av den här krisen också.
Nej, jag kan se att de kommer hamna lite efter på grund av den samhällssituationen som har varit där. Jag tror inte heller infrastrukturen finns där för att bara dra snabba Serie A-hjul. Det brukar inte vara så. Det känns som att det är lite byråkrati där. Plus att jag tror inte att de har folkligt stöd heller utifrån den situationen som har varit där. Att bara sparka igång så snabbt. Så att jag tror jag kan se att de hamnar lite efter om det skulle vara så att det sprids nu och alla får klartecken runt omkring av toppligorna där och de fyra stora, så tror jag att de kommer hamna lite efter.
Spelar säkert in också att de norra delarna av landet har drabbats värst.
Alltså, där makten finns,
väldigt, ja. Ja, precis. Väldigt starkt fotbollsfäste med många av de större klubbarna. Ja. Så att, jag har svårt att se att de kommer att sätta igång någonsin. Men någon gång måste det väl ske, antagligen. Kanske inte den här säsongen dock.
Det blir ju en intressant diskussion också att se vad som händer om de nu inte ska starta igång.
Ja, det blir inte
så. Så vem får den ligatiteln? Det lät den ut och vilka får den?
Apropå det där med sportslig rättvisa och sådär. Om man skulle dela ut titeln när man inte har mött alla motståndare så här, då ja, som sagt. Det är en intressant diskussion.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Värt att notera att Serie C däremot är helt inställd. Och det är officiellt bekräftat att det blir ingen mer Serie C-fotboll.
Och ingen flyttas däremot upp och ner så... eller?
Fast lag flyttas upp.
Ah, okay.
Tre lag är klara att flyttas upp. Och sen ska ett fjärde till som på något sätt ska gå utöver någon poängkoefficient. Klassiskt Italien och Serie B och Serie C att börja krångla till alltihopa. Så det är inte helt avgjort vilka som går upp än. Men det kommer flyttas upp lag som jag har förstått det i alla fall. Men Serie C är inställd och det kommer inte spelas någon mer Serie C-fotboll i alla fall efter då den här krisen är över. Så är läget i ligorna, kan vi säga. Ligan är ju inställd sedan tidigare och Paris blev mästare. Kylian Mbappé är utsett till skytteligasegrare, ska också tilläggas. Även om han hade lika många mål som Wissam Ben Yedder. Men Wissam Ben Yedder hade 3 straffmål, vilket inte Kylian Mbappé hade. Så då var det ännu en trofé, eller om man ska säga, till Paris och deras entourage ska med det. Silly, kanske vi ska prata lite. Det är ju trots allt Silly-podden den här podden heter. Sen får vi se hur mycket Silly det blir med tanke på läget med kontraktsituationer och alltihopa och olika saker som måste styras upp. Men Timo Werner har ju kopplat samman väldigt mycket med Liverpool. Har ju varit väldigt öppen med att han vill till Liverpool, hyllat Jürgen Klopp, hyllat Liverpool och så vidare och så vidare. Enligt Bild ska nu Chelsea och Manchester United ha blandat sig i leken med ett första steg med att kontakta agenten helt enkelt i Timo Werner. Och då ställer jag ju frågan, kan vi se Chelsea United som potentiella utmanare till en Timo Werner-värvning i sommar?
Ja, alltså det här har säkert att göra med de här uppgifterna som kom ut tidigare eller inledningsvis på veckan här om att Liverpool hade kontaktat Werners representanter och sagt att vi måste avvakta coronasituationen innan vi kan ta ett beslut om huruvida vi kan värva Werner i sommar. Du skulle inte förvåna mig om det är det som har gjort att United och Chelsea nu liksom har bara kollat av läget och kollat liksom vad prislappen egentligen ligger på. Det är väl mycket möjligt att de skulle kunna kapa affären om det är så att Liverpool känner att nej, vi kan inte göra en sån stor affär i sommar, eller de har ögonen på någon annan. Så att jag tycker det är fullt rimligt, och jag menar framförallt i Chelseas fall så är det ju lite det man behöver. Nu har man Tammy Abraham, men man hade behövt en backup, särskilt med tanke på att Giroud är tänkt att lämna, och han hade väl inte varit, även om han startade en del matcher här mot slutet, så har han väl aldrig riktigt varit något första val för Lampard. Och United, jag menar, de är ju också i behov av av en striker egentligen. Nu verkar det som att man kommer behålla Igal och försöka lösa honom, men och man har ju Mason Greenwood och sådär, och visst Martial kan spela i den rollen såklart, men Timo Werner är ju ändå, det är någonting helt annat ju, så att, ja, absolut, jag kan säga att båda de klubbarna hade värvat honom.
Det intressanta där är ju vad prislappen hamnar på för den typen av spelare som inte är given start heller. Alltså, värvas han till Liverpool så utgår jag från att han kommer sitta på filten. Han kommer ha större chanser att platsa i både Chelsea och United. Men jag antar fortfarande att Chelsea ser nog den egenproducerade Tammy Abraham som etta och den spelare man vill satsa på. Vad hamnar prislappen på en sån spelare med dagens rådande transferklimat? Det ska bli intressant att se hur mycket stryk en sån prislapp tar. Jag håller med som Frida säger, de är säkert där och nosar lite grann. Men då kan det också vara en fara i att man kanske inte har scoutat honom skräddarsytt i sina behov. Utan mer den här känslan av att det är någon annan storklubb som är där och är intresserad av honom. Borde inte vi också göra något? Ja, men vi hoppar på tåget. I Liverpools fall sätter jag stor tilltro till att de har scoutat oerhört väl. Eftersom det är så de har jobbat de senaste åren och att han är handplockad för en roll i Liverpool. Och det är jag inte säker på att det funkar på samma sätt i Chelsea United just när det gäller den här spelaren.
Mm. Det finns ju också i Werners aspekt just det här kontraktet som går ut nästa säsong och huruvida Leipzig är villiga att behålla honom en säsong till för att han sen ska gå gratis. Så det där kommer ju bli en väldigt svår balansgång för väldigt många klubbar som har kontrakt som går ut just 2021 då. I och med det rådande läget också, att hur lite kan man sälja för att inte släppa en spelare gratis senare. Och med det sagt så kommer vi in på Leroy Sané här. För Leroy Sané sitter ju också på ett kontrakt som går ut 2021. Och det kom tidigare i veckan här uppgifter då om att från Bild om att Bayern skulle vara överens med Leroy Sané om ett femårskontrakt. Bara att man inte har lyckats förhandla fram en transfersumma med Manchester City än. Och The Guardian har kommit med uppgifter att City insisterar på att de inte har fått något bud på Leroy Sané. Det pratades ju om väldigt höga summor förra sommaren. Sen kom den där korsbandsskadan som gjorde att det inte blev någon affär. Nu är vi tillbaka i Leroy Sané på väg till Bayern spåret igen. Frågan är, vad tror vi? Går det igenom den här gången och hur lågt tror ni att City kan tänkas sjunka med den här prislappen? Sett till att Sané ändå skulle lämna gratis efter säsongen.
Ja, alltså vi pratade en del i förra avsnittet om Hankes utspel där om Sané, där han hävdade att Sané absolut inte är världsklass än, i alla fall. Och det är väl klart att mycket har ju hänt sedan han skadade sig där i augusti. Då var väl tanken att några dagar efter den matchen i Community Shield-finalen där så skulle han lämna för Bayern. Och det är väl inte speciellt konstigt om en spelare som har haft en sån pass svår skada, alltså att prislappen sänks är ju ofrånkomligt. Samtidigt så tror jag ju definitivt att det här är ju fortfarande en spelare som dels är ung, vi vet om vilken högsta nivå han kan ha. Och visst, det har varit lite attitydsproblem där som både Guardiola och Jogi Löw har haft problem med. I alla fall så har ju intrycket varit för oss som liksom är på utsidan. Men jag tror definitivt att han själv vill få igenom den här affären. Och beroende på hur han har skött sig nu under rehaben. Hur han har skött sig, alltså dels kroppen och hur han mår mentalt och sådär, så tror jag nog att han vill se till att det händer. Jag tror definitivt också att det är större chans nu med tanke på att Bundesliga ändå rullar igång, och det verkar ju som att det förmodligen är Bundesliga som kommer att ha publik på sina matcher, alltså från och med i höst och sådär, så tror jag att det är en attraktiv liga överlag. Jag räknar ju med att han försvinner, helt enkelt.
Jag var inne på det redan förra sommaren, att det känns som verkligen en sån här typ av värvning som skulle vara så otroligt bra för alla parter. Leroy Sané som får den här stjärnstatusen han behöver och inte riktigt fått det med att det sitter där roterat mycket. Bayern München som är i behov av en ny vad ska man säga, tysk frontfigur på något sätt. Leroy Sané är ju på något sätt personifierad det här nya tyska unga landslaget som inte spelar under samma ramar som man kanske kopplar tysk fotboll till tidigare från liksom historien. Jag tror att det är en otroligt bra, rätt värvning på alla möjliga sätt för Bayern München att göra. Sen är ju frågan om man lyckas få City att sänka priset tillräckligt i de här tiderna för att lyckas få över en sån spelare. Och det är ju det vi får se.
Ja, precis. Jag kan nog se att det här blir verklighet. De var ju överens i princip eller här spelaren var överens med Bayern tidigare. City vill inte släppa. Nu har ju dessutom Riyad Mahrez gjort en väldigt stark säsong i City. De står inte och faller på kanterna i och med att de har Sterling Silva. Jag kan se att det här blir verklighet. Nu har han kört fast lite grann där också. Redan före sin skada. Så att vi kan nog, jag ska inte räkna hem den, men det är mycket troligt att den blir av.
Vad tror vi om Ben Chilwell då? Han ryktas ju bort från Leicester också här, vänsterbacken. Och det är ju Chelsea som kopplat samman med honom väldigt starkt.
Jag tror inte det är någon som tvivlar på det genuina intresset, att de har liksom lagt in en offert där om att honom vill vi ha. Men jag tror problemet är att Leicester kommer kräva väldigt mycket pengar. Det är en engelsman, det är en vänsterback. Det är inte jättelätt att hitta den typen av spelare. Och det kan bli ett problem i det här fallet. Att förväntningarna på vad han ska kosta är väldigt, väldigt stora. För Leicester Steel som har varit duktiga på att sälja spelare tidigare. Och Chelsea kommer inte vilja lägga så mycket pengar. Och så dessutom väger man in corona och alla de där aspekterna. Så det kan nog spricka där. Jag såg att de hade börjat titta på han, Robin Gons, vad han heter, från Atalanta där.
Robin Gons. Han kopplas väl samman med Leicester också.
Ja, precis. Men jag tror Chelsea har börjat titta på honom. Istället då för, läste jag i alla fall, istället för Ben Chilwell. Så det blir väl, ja vi får se, det blir ett pussel som ska läggas där.
Mm. Någon vänsterback ska väl inse till att Marcos Alonso inte riktigt håller den nivån han gjorde tidigare. Och Emerson Palmieri känns inte som något långsiktigt alternativ på den positionen heller. Så, men ja, Chilwell, vad tror vi att en prislapp skulle kunna sitta på honom då? Alltså med tanke på Maguire såldes ju för närmare miljarden. Hur...
Ja, alltså nu är det nog extra svårt att spekulera i någonting
ja, det är
sånt,
med för tanke på
att alla prislappar kommer liksom dala, kan vi nog tänka oss. Men det är väl klart, alltså, bara en sån grej att han är engelsman det, och att han kommer liksom från en konkurrent kommer ju, gör ju liksom att priset skjuter i höjden. Och jag är ju lite osäker med tanke på att alltså, visst, Ben Chilwell har varit väldigt bra under stora delar av säsongen. Men han har också haft en del av säsongen nu där han inte har varit speciellt bra. Så att jag vet inte riktigt om jag tycker att han är värd alltså hiskeliga summor. Vad nu en hiskelig summa än är, det beror på vad alla andra säljs för. Så att jag hade nog legat lite lågt om jag hade varit Chelsea faktiskt. Med det sagt så måste de ju ha in en vänsterback. Men jag tror nog att man kan hitta någon annan lite billigare.
Ja, det är ju ett faktum att Ben Chilwell har ju överglänst av en ytterback i hans eget lag. Ricardo Pereira till höger har ju hela säsongen visat att han är bättre i nästan alla delar av spelet. Så att jag håller med där om att det är nog troligt att Chelsea har backat lite grann i den här, och nu kommer det vara mycket rykten som agenterna planterar för att driva upp hans marknadsvärde igen och säga att det är andra klubbar som är där och rycker. Det kommer nog, vi får se här. Det skulle inte förvåna mig om det kommer något nytt rykte om Ben Chilwell inom kort från någon annat topplag.
Mm. Någon som inte behöver agenter som trissar ett pris till Jadon Sancho i alla fall. Han kommer ju kosta hiskeligt mycket oavsett vilken situation han skulle byta klubb i och om han skulle byta klubb. Och det är väl det som gör att Manchester United nu uppges vill jag vänta en säsong i och med det här priset på Jadon Sancho, som då kanske blir kvar en säsong till i Dortmund trots allt. Det känns väl som lite det enda alternativet sett till att man kanske inte har råd att betala de här miljardsummorna, eller?
Jag kan se att de allra, allra bästa och mest attraktiva spelarna ändå kommer att säljas för höga priser. Och då kan han vara en sån spelare där priset är mindre corona påverkat än vad det blir för de här mellanspelarna. Men för jag tror att United är så desperata om de skulle få chansen att värva honom. Jag menar, högersidan har varit ett problem i flera år nu. Och då får de chansen att sätta en pusselbit på plats där och säga okej, närmsta 10 åren kan vi ha den här spelaren. I alla fall tankemässigt så. Då tror jag att de kommer att dras med i en upptrissning av priset. Det snackas ju även från United, när det gäller United, där att Jack Grealish är på tapeten och att de är beredda att lägga stora pengar på honom också. Eller det blir ju antingen eller, antar jag. Jag tror inte båda.
Grealish likade ju en bild här om dagen från Uniteds officiella konto.
Det är klart.
Exakt. Det roliga är att det ofta är ju sådär ju.
Ja, man kan nog tänka sig att Grealish själv vet vad han vill, så att säga. Och jag tror ärligt talat att Jadon Sancho också vill till United. Det är lite det intrycket man får med tanke på att han har ganska många kompisar i United. Alltså Rashford till exempel, som har gått ut och sagt såna här typiska kommentarer som att ja, men kom hit Jadon till United. Jag tror inte man ska underskatta sånt heller.
Nej.
Sociala bitarna.
Nej, kolla hur Real Madrid värvar spelare förut för 15 år sedan. Det var ju bara gå ut med en av storstjärnorna och flirta liksom.
Men frågan är då, jag tror att det hänger mycket på Dortmund, som inte verkar ha något behov egentligen av att sälja spelare. Man har ju hört det nu med Tottenham, att Tottenham skulle, eller kommer troligtvis släppa Kane för att de är i behov av att få intäkterna, men att Dortmund inte alls ska ha den sortens behov just nu. Så att det här kommer antagligen hänga på Dortmund, det tror jag, i slutändan.
Och de vet ju också i Dortmunds fall att man har en säker miljard in på Sancho. Man har en säker miljard in om ett år på Erling Braut Haaland också. Det finns ju material att sälja, så att det är inte slut på produkter i Dortmund att göra pengar på. Så att de sitter ju ganska bra sits i det här också. Samtidigt som de tyska klubbarna väl känns allmänt, där är väl lite liten killgissning här, men de känns ju allmänt mer välskötta i allmänhet på såna här fronter också. De är redo för olika situationer. Bara det faktum att de tyska klubbarna ändå kunde gå ut i en gemensam grej och skänka pengar till Zweite och Drittelagen som hade ekonomiska problem säger väl en del om att de även har det ganska bra ställt hemma hos sig själva. Så det känns ju som att, precis som du säger Frida, att Dortmund kommer väl ha en ganska stor del i det, och det talar ju för att han ändå blir kvar trots allt, även om det säkert kommer surras om det. Coutinho kan vi springa över till. Det har ju gått fram och tillbaka där. Han var ju i Bayern München på lån, men det blir ju ingen fortsättning på det, vilket stod klart ganska tidigt. Har pratat om att han skulle vara kvar i Barcelona, har pratat om Chelsea, har pratat om allt möjligt. Senaste nytt där då är väl att Barcelona funderar på att låna ut honom ytterligare en säsong. Och detta då för att slippa brassens väldigt höga lön, helt enkelt, lönekostnad. De måste ju dra ner lönekostnaderna Barcelona, särskilt om man ska börja jaga Neymar och Lautaro Martinez och sånt som man verkar planera då.
Han är helt överflödig där ju, och dessutom ska det ju finnas en märklig klausul där, eller det är inte märklig egentligen, men jag kan komma till det. Spelar han 100 matcher för Barcelona så måste de lägga ytterligare 17 miljoner pund till Liverpool. Och det jag menar med det är att det är ju ganska vanligt med den typen av klausuler vid övergångar. Men det understryker det faktum att köpet av Coutinho är ju ett av de absolut sämsta som har gjorts av en klubb under 2000-talet i Europa. Han kostar fruktansvärt mycket pengar. De har inte fått ut egentligen någonting. Och så finns det den där typen av klausuler som gör det ännu mer intrikat för Barcelona i det här fallet. Att de, ja, nu hamnar de i en situation där de kan inte ta tillbaka honom, för då spelar han för många matcher och får lägga 17 miljoner till. Ja, då måste de låna ut honom igen, och han tjänar jättemycket pengar. Alltså, det är en extremt dyr värvning och de har inte fått ut mycket av den.
De hade nog kunnat ha kvar honom under hösten, va? För han står väl på, vad är det, 74 precis, eller 76 matcher.
Jag tror det är 24 matcher kvar för honom.
Ja, det hade kunnat gå till januarifönstret.
Ja, herregud. Alltså, grejen här, Setien har väl tidigare varit på att ja, men jag kan se användning för Coutinho som central mittfältare. Den har man ju hört förr när han skulle komma in, att han skulle ersätta Iniesta och så vidare. Men det är ju helt fel spelartyp för att ersätta Iniesta från början. Och det fanns ju inte egentligen någon plats för honom. Man har ju sett lite samma spår med Antoine Griezmann-värvningen. Att det är väldigt lätt så när Barcelona lägger ut väldigt stora summor på spelare att de kommer till en miljö där de egentligen inte har en riktig logisk plats. Nej. Det är ju det som är logiskt med jakten på Neymar, för där vet man att det finns en logisk plats med tanke på att Neymar har varit där för att visa hur fruktansvärt bra han var i den miljön och samspelet med Messi och Suarez och så vidare. Coutinhos fall, så nu är han ju en tung lönepost och om man blir kvar så såklart han skulle göra vissa mål och göra viss nytta för Barcelona, men inte i närheten för att liksom göra anspråk på den lönen som man tar ut. Då. Jag har ju svårt att se att någon annan klubb skulle vilja låna in honom med dem, med den lönen.
Nej. Då blir det ju en lösning där Barcelona tar en del av lönen. Det är inget snack. Och det är det jag menar. Ja. Det är därför de sitter i rävsax nu i Barcelona. Han tjänar för mycket, han har kostat för mycket och det blir svårt att bli av med honom. Men Barcelona har ju faktiskt varit en väldigt dysfunktionell klubb under Rosells styre och det visar ju det här att det är någonting som inte stämmer där. Alltså de går snett för ofta. Och det blir jätteintressant att se när de ska göra sin generationsväxling. Det är såklart en större diskussion vi kan ta i ett annat sammanhang. Men den kommer snart och den blir intressant att följa.
Och de flesta Barca-fans hoppas väl att den inte görs under Bartomeus styre, om vi säger så. Det är inte allt för höga odds på att det kommer komma en uppgift eller rykte om att Inter är intresserad av ett lån av Coutinho. Det känns som att det är en rykte vi väntar på ska dyka upp förr eller senare under det här kommande transferfönstret.
Ja just det, jag sa Sandro Rosell, jag menar ju Bartomeu såklart.
Ja men det var ju samma sak under Rosell också, höll jag på att säga. Så att vilket som. Lyssnarfrågor har vi faktiskt fått in några. Det är några andra som är lite morgonpigga här och har varit inne och frågat. Kan börja med Daniel Hurst här. Vad tror ni om Kai Havertz? Leverkusen tänker ju inte sänka priset på honom och kan någon klubb verkligen lägga närmare miljarden på honom?
Nej, jag har svårt att tro det. Jag tycker den som man borde ha tagit med stryk efter att hans form dippade. Superhet tidigare, men dippade. Så att nej, jag kan inte se det. Inte de pengarna. Mm.
Nej, en miljard känns väl lite högt på så sätt också. Sen är det ju, det pratas ju Bayern München också. Det är ju också en typ av spelare som Bayern München hade mått väldigt bra att få in. Men de har väl inte heller en miljard att lägga. Så att, återstår, verkar väl som att han blir kvar en säsong till. Anders Bernspång undrar hur stora fördelar får tyska ligorna marknadsmässigt nu när de kör igång innan alla andra? Utan att klanka ner på varken vitryska eller färöiska eller sydkoreanska ligan så känns det ju ändå som att Bundesliga når ut på ett sånt sätt att de ändå får en viss fördel. Vad säger ni?
Alltså jag tror inte att de får så mycket fördel av just det här. Däremot så tror jag att de kan få fördelar om det skulle vara så att de blir den första stora ligan som kan ha publik på sina matcher. Alltså dels intäktsmässigt då. Såklart. Nu är fortfarande tv-pengarna även i Tyskland en betydligt större inkomst för klubbarna än vad biljettförsäljningar är. Men det är ju fortfarande en del av inkomsten. Dessutom så tror jag ju definitivt att fotbollsspelare föredrar att spela matcher inför publik kontra att inte göra det. Så att skulle det vara så att de kan ha publik på sina matcher redan från säsongstart nästa säsong, så tror jag att det är en jättefördel. Här pratas det ju till exempel om att Premier League inte kommer att kunna ha publik under hela 2020, vilket vore ett jättestort bakslag.
Mm. Det känns ju som att om det skulle bli så att de får publik, så en svarta börsen-biljett i Freiburg Mainz kommer ju inte vara billig. Det kan bli otroliga summor, det kan bli Champions League-finalsummor vi pratar om. Tar någon fråga till här innan vi stänger butiken. Signaturen Hi, I'm Stereo Mike undrar, vad behöver Wolves få in för att kunna ta det sista steget och utmana om en topp 4, och vad är realistiskt att de får in? Ja. Det är ju svårt att säga också i och för sig vad som är realistiskt att få in just nu, men...
Ja, det är det. Jag skulle säga att de behöver en spelare i varje lagdel, trots allt. Även om de är där och nosar i år, så det blir svårare och svårare att när man får liksom statusen som toppklubb och storklubb och de andra lagen anpassar sig efter den, då måste man driva matcherna själva, och där tycker jag inte de är. De har problem med det. Så att jag tror att de är 2-3 spelare ifrån att kunna ha ett eget bärande spel och spela topplagsfotboll och etablera sig i toppen och göra det år efter år. Men skulle de få in det så finns de möjligheterna, såvida man får behålla de här guldklimparna som Traoré till exempel, som har varit lysande den här säsongen. Jimenez är ju också en spelare som borde vara intressant för andra klubbar. Det finns ett par till där.
De har ju försökt tänka lite långsiktigt. Alltså som exempelvis under januarifönstret när de värvade Luke Maddison till exempel, som är en väldigt, väldigt ung spelare, bara 17 år gammal. Han blev ju lite populär där när de mötte Manchester United och han var liksom planens bästa spelare. Så att det tänket är, så vittnar ju om att man ja, alltså man har något form av långsiktigt tänk som man inte ska underskatta, som man liksom ser till att knyta till sig den typen av talanger. Men jag håller med, alltså deras trupp är ju alldeles för ja, alltså det är inte tillräckligt stor bredd, och det är ju någonting som Nuno också har pekat ut alltså väldigt ofta under hela säsongens gång, att alltså de är ju dessutom det laget som har roterat spelare allra minst av alla klubbar, vilket säger ju ganska mycket att han har en startelva så att säga som han föredrar.
Andreas Alm, inte att förväxla med Häckentränaren med samma namn, undrar hur covid-19 kommer påverka det allsvenska fönstret, med tanke på att det typ pratat om att det mest kommer vara swap deals eller Bosman. DIF verkar inte ersätta Danielsson till exempel. Det känns väl ändå som att trupperna är satta där, eller?
Det som diskuteras, det är ju att man öppnar upp en vecka innan starten i mitten av juni. Om vi får starta mitten av juni så ska man öppna upp fönstret en vecka då. Och då får man ta en vecka av sommarfönstret. För fönstret får bara vara öppet ett visst antal veckor. Och i Sverige så har vi fönstret öppet en väldigt lång tid på vintern. Så då får vi inte ha det öppet lika länge på sommaren. Så tar vi en vecka och öppnar fönstret före starten, då får vi ta bort en vecka av fönstret på sommaren. Så det är det troliga, och det är det som diskuteras nu. Sen ska FIFA ge klartecken till det.
Ja, sista frågan, utan att fråga dig om du vet vilka du ska värva i det fönstret som kommer, eller vad ni ska värva. Jesper Haglöf frågar, Maddison eller Grealish United, vem passar bäst in i laget?
Grealish.
Frida?
Ja, nej men jag håller med, det är där de behöver stärka upp.
Ja, Grealish alltså är det enhälliga svaret här då i Sillypoddens panel för den här fredagen. Och med det sagt så tackar vi för oss och på återseende nästa vecka. Frida, Kalle, tack för att ni var med, och lyssnarna också. Ha en fortsatt trevlig fredag.